Guds frid Isabella.
Guds frid Maria.
Idag ska vi prata om den laestadianska väckelsen.
Ja.
Och det är ju intressant. Mm. Vi är båda uppväxta inom den här väckelsen.
Mm.
Och redan den här hälsningen ger ju en slags samhörighetskänsla mellan oss.
Jo, det är ju en ganska stark tradition inom väckelsen att man har hälsat på varandra med just Guds frid.
Ja, så är det.
Men det är ju också en biblisk uppmaning. För i ett av evangelierna så skrivs det att när vi kommer in i ett hus så börja med att säga frid över detta hus.
Ja, det är nog en hälsning som håller.
Ja, det är det.
Vad mer kan man önska en annan än Guds frid?
Nej, det är så. Nej, det är nog det finaste man kan önska.
Mm.
Har du någon gång varit obekväm att önska Guds frid?
Absolut.
Mm.
Jo, speciellt när jag var yngre.
Ja.
Det kändes lite konstlat på något vis.
Ja, det gjorde det.
Mm.
Sen har jag också varit i sammanhang där jag inte riktigt har vetat om jag ska hälsa Guds frid åt alla eller om jag ska hälsa hej åt alla. När det har varit blandad grupp. Att vissa är vana med den här hälsningen och vissa inte.
Mm. Jag har tagit ett beslut att bara då det känns naturligt och då det kommer från hjärtat.
Mm.
Då hälsar jag med Guds frid.
Mm.
Annars får det bli någon annan hälsning
jo.
Som också är jättefint.
Jo.
Mm.
Jo, så är det nog. Men Maria, några av de som lyssnar så kanske inte känner till vår historia. Ska vi ta en liten tillbakablick?
Mm.
Varifrån kommer vi?
Ja, på 1840-talet så uppstod laestadianismen i Karesuando i norra Sverige.
Mm.
Av en kyrkoherde då som hette, tarada, Lars Levi Laestadius.
Mm. Därifrån vårt namn.
Mm. Och sen på 1860-talet så nådde väckelsen Österbotten.
Mm.
Och riktigt i slutet av 1800-talet så splittrades laestadianismen i tre huvudgrupper. Det finns de gamla laestadianerna, mm. de som ordnar stormöten.
Ja, jag har en gång varit på ett av deras stormöten.
Mm. Mm. Och den är då den största riktningen. Och sen finns det västlaestadianismen, som också kallas de förstfödda. Och så finns det den tredje grupperingen som är nya väckelsen.
Mm. Det har ju splittrats också i många andra riktningar och vi hör till en inriktning som kallas för Rauhansana-inriktningen.
Och för 50 år sedan så bildades laestadianernas fredsföreningarnas förbund och de kom inte på något längre ord.
Men det förkortas ju då LFF.
Ja, och bönhusföreningar finns i Helsingfors, Vasa, Esse, Kolby, Jakobstad, Risuhäll, Näs, Bosund och Kokkola.
Mm. Och jag har då växt upp i Näs fridsförening, men hör numera till Jakobstads fridsförening.
Mm. Och jag har bara fått pröva på en och det är Esse.
Ja.
Och det är då Ponsar fridsförening.
Mm.
Men om vi ska prata lite om barndomen och hur det var att växa upp inom den laestadianska väckelsen. Mm. Vad har präglat dig allra mest?
Oj, ja. Nå, vi kan ju börja lite med det här hur det såg ut
ja.
Då under 80-90-talet när jag växte upp och var barn. I Näs då så var ju nog barn från laestadianska hem i majoritet, till exempel
ja.
I skolan.
Och så var det också i Esse.
Ja,
mm.
och min pappa var också predikant. Det har också säkert präglat oss barn. Tänker jag växte upp i en ganska stor familj. Jag har 10 syskon.
Mm.
Och min mamma var hemmamamma. Engagerad i mycket sån här med människor. Och var alltid så här intresserad och hade mycket gäster. Hemma oh. hos oss. Och vårt hem var också väldigt öppet. Vi hade ofta besök från olika länder eller predikanter som sov över eller så här.
Ja,
det var mycket folk som kom och gick.
Det var säkert intressant.
Mm.
Mm.
Hur såg ditt hem ut?
Ja, min pappa var då inte predikant. Han var baptist.
Mm.
Och min mamma var då laestadian.
Ja.
Så vi har... Kanske inte så starka laestadianska traditioner i mitt hem.
Nej.
Men om jag tänker på skolvärlden och i byn så var ju nog lästerianer starka.
Mm.
Och det var ganska svartvitt.
Mm.
Med regler och sånt. Och vad som var synd och vad som inte var synd.
Det känner jag nog igen. Och det slår mig att nog visste vi barn ganska tidigt. På något sätt också om de här
reglerna kanske.
Ja, ja. Men i ditt hem, hur syntes tron i ert hem?
Den syntes nog väldigt mycket. Och det är nog en sak jag tänker att därifrån fick jag min tro. Mm. Min personliga tro. Mm. Jag minns ännu platsen där min pappa satt och läste sin bibel. De var aktiva att läsa andaktsböcker med oss. Och vi bad bordsbön och aftonbön och sånt. Mm. Och vi diskuterade tron. Mm. Jag har alltid fått ifrågasätta, vi har diskuterat oss fram till olika saker. Varför var vissa saker synd? Varför passade det inte för Maria att fara på disco till exempel? Mm. Och jag tror att i många lästerianska hem sa man ofta att någonting bara var synd. Och så satte man punkt.
Mm. Ja. Ja, lite så hade det ju varit om man tänker från bönehusen. Jag upplever att mina föräldrar växte väldigt mycket i takt med att vi barn växte. Och mamma var väldigt intresserad av sån här liksom psykologi och sån här fenomen att förstå människor och vara lite före sin tid där, kan jag tycka. Och det gjorde ju också att det fanns utrymme för oss att diskutera. Knappast var nu alla frågor vi ställde så jättebekväma. Men det fanns plats.
Mm.
Det fanns utrymme att ställa frågor.
Och det är så viktigt. Ja.
Sen om vi kommer tillbaka till skolan. Det vill jag gärna göra. För att jag vet att det finns saker från skolor som våra. Som har påverkat folk på ett negativt sätt. Bland annat det här att det var så tydliga grupperingar. Och att det var så svårt, nästan omöjligt för barn som inte var lästadianer att komma in i vår gemenskap. Jag vet också att det finns många som har djupa sår från den här tiden. Och här vill jag faktiskt säga att jag ber att Herren ska hela de sår som människor har fått. Just på grund av det här. Och jag vill också säga att jag jättegärna pratar om de här sakerna. Ifall att du lyssnar som har sår och som vill diskutera.
Ja, absolut. Det vill jag också.
Mm.
Mm. Jag håller helt med det där du sa. Och jag tänker också att vi var ju barn.
Ja.
Och barn kan se vissa saker som så svartvitt.
Det är så.
Och ofta hade det ju att göra med vad som var synd.
Ja.
Att man till exempel sa att ni har tv. Att tittar man på tv så kommer man inte till himlen.
Mm.
Och det hade ju i grund och botten att göra med att vi var avundsjuka.
Mm. Kanske.
Kanske.
Mm. Jag tänker också att vi försökte ju också förstå och liksom navigera i vår barndom och i en miljö som vi inte alltid förstod. Jag kan också tänka att det på något vis, eftersom vi hade den här starka övertygelsen, så skapade i oss ett slags andligt högmod.
Ja, nu när du säger det så känner jag lite igen den där känslan.
Ja.
Huh? Att vi kommer att dra det längsta strået för vi har den rätta tron.
Nå, på något sätt.
Huh?
Jo.
Jag var ju ganska blyg av mig som barn. Så jag var ju inte den som kanske vågar säga det där. Men redan att man låter någonting pågå utan att man stoppar det. Så är man ju medskyldig på ett vis.
Ja, det är nog så. Men jag håller med om det där som du sa. Att grunderna till min tro så fick jag i min barndom.
Mm.
Från mitt hem, från söndagsskolan. Vi lärde oss bibelberättelserna om Josef och alla de här gamla testamentets berättelser. Och
sen får vi ju konstatera att samhället i övrigt var ju ganska strängt.
Ja,
för
ja, det såg annorlunda ut. Vi hade ju inte heller telefoner eller skärmar när vi växte upp. Det kan kanske ungdomar har svårt att förstå idag.
Ja, och kanske därför var den där tv-apparaten en så stor grej.
Mm.
Men om vi tänker på hur vi upplevde väckelsen i barna ögon inom församlingen. Då tänker jag lite mer på de här predikningarna och känslan vi hade.
Mm. Ja, jag kommer ihåg att stämningen i bönhuset kunde vara väldigt tät. Jag kommer också ihåg att jag har känt ångest över en slags stämning som jag inte förstod på något sätt. Vad tänker du så där spontant?
Ja, jag tyckte inte om det for i ett visst tonfall.
Mm.
Och om man använde vissa fraser om och om igen.
För att på något vis liksom få igång någon slags rörelse.
Ja, och känsla.
Ja,
mm.
Ja.
Jag minns att jag tyckte att det var lite pinsamt då predikanterna förkunnade syndernas förlåtelse. Och jag ville att det skulle gå snabbt över.
Mm.
Och jag förstod inte riktigt vad arvsynden innebar och att man har en syndakännedom.
Mm.
Det kändes som att det måste ju vara någonting tungt att vara kristen.
Mm.
Och jag minns då jag var i kyrkan och så förkunnade prästen att vi får tro alla våra synder vara förlåtna i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Mm.
Och då tänkte jag att nu är nog prästen helt på bland.
Ja.
För i våra bönhus hade ju alltid förkunnats att tro synderna vara förlåtna i Jesu namn och Jesu blod.
Mm.
Och det där blodet är så starkt förankrad.
Mm.
I våra bönhus.
Mm. Så. Och det är ju i sig en väldigt, väldigt stark sak. Alltså blodet i sig. Blodets beskydd får vi ju be om. Och liksom vi är förlåtna i hans blod. Och så här. Så.
Men som barn kan det bli för mycket att förstå det där.
Mm. Överlag så förklarades ju inte saker. Utan det var mera så här att du ska höra vad du hör men inte fråga så mycket. Så såg ju samhället ut överlag.
Ja, och barnen var liksom bara med där. Idag fokuserar vi så på pedagogik och att barnen ska förstå, de ska vara med.
Ja,
Ja,
det var annorlunda.
Ja, det var annorlunda förr och det har blivit bättre.
Vi var ju väldigt många ungdomar som samlades då till exempel till ungdomssamlingar efter möten eller ibland kunde vi också samlas någon annan gång och vi var ofta stora gäng.
Ja, och det var verkligen en rikedom.
Ja.
Och samtidigt så var det alkoholfritt och det var en trygghet.
Mm, det var det nog.
Mm.
Ja, det var så och vi hade nog roligt.
De som fick vara med i de stora gängen och som naturligt var där. Sen ska vi ju komma ihåg att alla stora gäng och allt det här kan också innebära att de som inte var med så hade det ännu jobbigare.
Mm.
Och inte var alla med.
Nej, så är det nog. Nej, där var det samma sak som i skolan. Att det var tajta grupper, det var svårt att komma in i grupperna.
Det var så.
Sen kan jag ju då också uppleva att det fanns ju nog stereotyper för hur du skulle liksom vara. Som flicka skulle du vara ganska ödmjuk. Du skulle inte sticka ut jättemycket. Du skulle inte ifrågasätta.
Nej, så var det.
Mm. Det där att vilja ta reda på mera. Eller behöva mera än våra söndagssammankomster. Jag kunde ju uppleva att det var inte alltid uttalat, men lite så här outtalat också att vi liksom har den rätta tron.
Ja, nu när du säger det så kommer jag att tänka på en vits. Det var två människor som gick i en korridor i himlen.
Okej.
Och så när de kom utanför en dörr så sa den ena, shh, var tyst. Där inne i det där rummet sitter laestadianer och de tror att de är ensamma här.
Jag tycker att den är rolig.
Ja, det tycker jag också. Det finns en gnutta sanning i den. Och någonting som vi inte skriver under.
Förstås.
Ja.
jag har ju på något vis, så länge jag minns, sett mig som en del av någonting större. Alltså av en världsvid kyrka. Mm. En världsvid gudsfamilj.
Ja.
Och jag minns också att jag i otaliga diskussioner har försvarat just det här. Och också ifrågasatt många av de här traditionerna som många hade lättare än mig att följa.
Ja. Ja, där är vi ju så olika. Och jag blir ju rädd när alla ser likadana ut.
Mm.
Kanske var det därför pappa skojade med mig då jag var barn. Och sa att, vet du Maria, om du gör hål i öronen så köper jag äkta guldörhängar åt dig.
Vad sa din mamma?
No, hon tyckte inte riktigt om det. Nej. För på den tiden hade inga lästadianer till exempel örhängar. Nej. Men då var andra smycken tillåtna. Och var gick den där gränsen?
Ja.
Den var liksom så hårfin.
Ja, det är så. Och just det här med att man dömer ut vissa beteenden men andra som är nästan likadana så var som godkända på något sätt. Jag tycker också att jag har stångats mycket i min ungdom både mot väckelsen och människorna och traditionen och sist och slutligen också mot Gud. För den undervisning som vi fick i bynhuset just till exempel om det här med smycken så baserar sig inte alltid på en kärleksfull Gud.
Nej. Och vi hade en ganska ordentlig syndalista.
Mm. Och den var och syndakataloger.
Ja.
Jo,
och vi kunde den ganska bra.
Mm.
Mm. Sen minns jag då jag var ungdom då började delta i nattvarden. Så blev det ganska känsligt. Mm. För då blev det igen det här att det blev baserat på våra känslor. Mm. Och jag är så rädd när någonting ska bli så där en skild stämning.
Mm.
Att man piskar upp en skild stämning. Och
för er som inte har varit på en lästadiansk nattvard, just då så kan vi ju säga att det gick oftast till så att man bad om förlåtelse av varandra innan du gick fram och tog emot nattvarden. Det betyder att gångarna i kyrkan var ofta fulla av gråtande, kramande människor som bad om förlåtelse då för sånt som de upplevde att de hade gjort fel.
Ja, och tanken är ju god. Mm. Vi ska förlåta varann och vi ska be om förlåtelse.
Mm.
Men på något vis så fick jag en känsla av att det var en gärningslära.
Mm.
Varför blev alla då just i behov av att bekänna sina synder? Det gör man när det känns att man behöver göra det.
Mm.
När man behöver göra upp med en viss person.
Mm. Och jag kunde också uppleva det där väldigt så här kravfyllt. Att du skulle till exempel gråta tillräckligt mycket eller något.
Ja, och torka tårar som inte fanns.
Ja, har du gjort det?
Det har jag gjort, för jag tänkte att ju mer jag gråter, desto mer fattar jag nåden.
Mm.
Och är den där syndiga människan som jag visste att jag nog är.
Mm.
Jag tyckte det var så skönt. Jag var på konfirmation för några dagar sedan och då sa prästen så bra åt konfirmanden att ni ska inte bli besvikna då ni kommer till nattvardsbordet om det inte känns på ett visst sätt. Man kanske har en förväntan på att det ska hända någonting revolutionerande i mötet med Jesus.
Mm.
Men det behöver inte kännas. Det kan, men det behöver inte.
Oj, vilken befrielse.
Mm. Kan vi bara förstå det?
Mm.
Vi behöver inte prestera någonting.
Tyvärr tog det ju nog ganska länge för mig innan nattvarden blev avslappnad. Och det som den ska vara.
Ja.
En plats där vi tar emot Jesu kropp och blod. Men också där så kan jag tänka att vi har ändå växt upp i ett sammanhang som uppmanar oss att gå till nattvarden. Som har vilja ta fram det här som Jesus säger och uppmanar oss att göra. Fast mycket har farit fel och där får vi ju minnas då att det är ju bara människor. Vi är ju alla bara människor. Så Gud har välsignat ändå på det
absolut
sättet.
Absolut, ja.
Sen har jag tänkt på, ju äldre jag har blivit, när man får lite distans till sin barndom och sin uppväxt och så här, så har jag lite tyckt att nu fanns det ju en del som gjorde att vi var ett slutet sammanhang. Och i det sammanhanget så finns det ju lite risk att det här personliga, den här personliga utvecklingen på något vis inte...
Alltså att den lite stagnerar.
Ja, på något sätt. Och jag har som tänkt att det har varit för mig lite som för Zacchaeus.
Jaha.
För att han visste att Jesus var på väg. Men människorna skymde sikten för honom. Han kunde inte se Jesus på grund av människorna. Så han måste klättra upp i ett träd. Och lite så har jag som tänkt att människorna i den lästadianska väckelserörelsen, traditionerna, har hindrat mig från att se Jesus.
Ja, jag håller helt med dig. Ja. Jag har också haft den där känslan att man lite försvinner i mängden.
Ja.
Ha? Det är inte alltid positivt att det är jättestora församlingar.
Nej, det är så. Ja, det har nog också, trots att vi är stora familjer, så har det ju funnits mycket ensamhet.
Ja.
Mm.
Och att våra gåvor inte kommer fram på samma sätt.
Mm. Samtidigt så måste vi ju då också säga att det alltid har funnits människor som har försökt få fram nåden. Och det är väldigt stor skillnad också mellan bönehusföreningarna.
Ja, så är det.
Mm. Mm. Sen har ju de här stora skarorna också, Maria, på något sätt gjort att det har funnits ganska mycket människofruktan, kan jag uppleva. Vad tänker du om det?
Ja, människofruktan har nog påverkat mig mer än jag vill medge. Vad ska folk tänka om mig och mina val? Platsar jag ens in som en lästadian i de här kretsarna? Och är det ens en sak jag vill vara?
Mm. Jag känner igen det där.
Ja.
Undra vem som riktigt platsade in.
Ja, jag undrar om det finns någon. Eller gick alla med den där känslan av att inte ändå riktigt räcka till och vara den där? Hade vi fram våra fasader då?
Mm.
Att så där ska du vara och då är du en riktig lästadian. Jag vet inte.
Jag vet inte heller, och på något vis så kan jag också tycka att det fanns en väldigt tydlig förväntan på olika saker. Förväntan på att man skulle fortsätta lite i samma stil.
Ja.
Enligt samma traditioner.
Bilda familj.
Ja.
Få många barn.
Ja.
Familjerna var ju stora inom väckelsen. Det har kanske ändrat idag ganska mycket.
Ja, det har det nog.
Mm.
Jag kan också uppleva att det förväntades på något vis också att man fortsätter nog att gå i lästadianska bönehus.
Ja, har du en gång börjat där så.
Ja.
I Ordspråksboken 29:26 så står det: människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Och det är just de här snarorna som kommer då vi har människofruktan.
Mm.
Det blir så jobbigt.
Mm.
Och glädjen kan försvinna. Och du måste det och du måste det. Och vad ska de tycka?
Många gånger tänker jag också att den här längtan som ju Gud har lagt ner i oss. Längtan efter allt det här som hör till livet. Och en sån här naturlig fortsättning när du växer upp. Och så här så. Kanske den inte alltid hann vakna. Kan det vara så att den här förväntan på något vis har kvävt lite av längtan?
Det tror jag.
Men också här så får vi ju konstatera att Herren har verkat. Gud är större än alla församlingar. Församlingar är ju inte Kristus.
Nej.
Utan församlingar är ju människobyggen.
Ja.
Jag tyckte det var så bra när jag hörde en förkunnare som sa så här att församlingarna är som en andlig byggarbetsplats. Med Jesus som arbetsledare och Gud som entreprenör.
Ja.
Och ibland så måste då vår arbetsledare rasera vissa byggen för att vi inte har följt ritningar.
Okej.
Och det här... Och så får vi då både formas var och in alla människor skilt och också som församling.
Mm.
Och det tycker jag känns skönt.
Ja. Och att det är en pågående process.
Hela tiden.
Det blir inte färdigt här i jordelivet.
Nej.
Våra församlingar.
Och dessutom att det inte finns en perfekt församling.
Nej. Och att vi allihopa har olika uppgifter för samlingen som behövs.
Mm. Men Maria, nu har vi ju tittat bakåt och lite och hur det har varit att växa upp. Men varför går du ännu till Lestadianskt bönehus?
Ja, egentligen har jag aldrig ens haft en tanke att lämna.
Mm.
Jag känner ju att jag behövs och att jag vill vara där.
Mm.
Och jag känner ju att det är en trygghet idag när kyrkan svajar i många frågor.
Mm.
Så känner jag att det är en bönehusförening som står på Bibelns grunder,
ja.
Som har bibeltrogna förkunnare och det är en bra gemenskap.
Mm.
Hur är det för dig då?
Jo, ibland i perioder så har jag funderat faktiskt på vad det är som gör att jag har stannat kvar. Och mycket av det där som du sa kan jag känna igen.
Mm.
Men det har också funnits perioder där den enda orsaken till att jag har varit kvar är till exempel jag är född här. Det är ett arv som jag har fått med mig. Här har också folk stannat kvar som jag tycker är vettiga människor. Smarta människor som har valt att stanna kvar i en väckelse som har blivit väldigt kritiserad.
Mm.
Som också har innehållit mycket osunt. Och då har jag tänkt att det måste finnas någonting här som håller. Och idag kan jag ju hålla med om det. Att såklart finns det saker som håller. Jesus finns ju där. Och den här resan som vi får göra med honom så är ju personlig också. Och den
Absolut.
Gör vi oberoende av till vilket bönehus vi går.
Ja. Och när jag tänker på mina egna barn så känns det hoppfullt att de ska växa upp i Ponsar bönehusförening.
Mm.
Vi har många bra undervisningstillfällen och vi har byggt upp en bra struktur tycker jag.
Ja.
Visst finns det ännu utmaningar och det finns ännu möjligheter att utveckla.
Ja, till exempel när det gäller ungdomsarbete så har vi ju kommit jättelångt på väg.
Ja.
Det finns bra med utbud för alla åldrar nog.
Det jag ännu tänker att vi kunde utveckla ju musiken inom.
Jo.
Inom våra bönhusföreningar.
Nå, där kan jag ju känna en liten sorg. För jag tror att vi har tappat en del medlemmar just på grund av att de inte har tyckt att den talang som de har inom olika instrument har tagits tillvara inom vår församling. Och det kan vi ju bara konstatera att så är det. Men mycket har ju hänt där också. Att från att vi har lett sången med orgel. Orgel var ju ett instrument som var godkänt. Så har vi ju nu också köpt en flygel till Skutnäs bönehus. Det tycker jag att är jätteroligt.
Vi kunde spela på gitarr. Mm. När vi är på missionsresa till Ryssland så använder vi alltid gitarr. Mm. Då vi är ute i naturen och har andakter och sjunger.
Ja, det kunde vi. Och vi har också spontana körer med barn och också vuxna som deltar i sammankomsten.
Där kan jag vara lite ledsen när jag tänker på lite från förr i världen, för det var lite det här med körsång och solosång var lite att nej, men då tar människan åt sig äran. Mm. Vi var rädda att, att pröva någonting nytt.
Mm. Mycket rädsla.
Ja, det har varit mycket rädsla. Mm. Ibland då jag är riktigt frustrerad och arg och tycker att blä, det tar allta så länge och inget händer, och så brukar min man trösta mig och säga att en liten båt kan svänga ganska snabbt, men ett stort fartyg tar det länge att svänga. Sakta, så blir det bättre.
Ja. Sen har vi ju en väldigt stark sångtradition inom vår väckelse. I början också så hörde ni en sång från en sångstund som hölls i Luleå domkyrka. En bloggare har nämnt det som det lästadianska vrålet. Och jag tyckte det var lite kul.
Ja, och när man sitter där i en fullsatt kyrka, det är så underbart. Mm.
Det finns mycket duktiga sångare.
Ja. Om vi pratar ännu om undervisningen så startade ju då väckelsen med väckelsepredikningar. Mm. Och ibland är det med sorg som jag lite tänker att det har lite lämnat kvar på ett sätt. Mm. Att vi lite nöjer oss med det. Mm. Vad har du för tankar där om undervisningen som vi har idag och som vi har haft?
Mm. Jag kan konstatera att vi har haft för lite undervisning. Jag håller med om att det har som lämnat kvar på de här väckelsepredikningarna. Vår väckelse bygger ju på lekmannapredikanter. Det betyder ju att de har jobb, de har familj. Mm. Att de har ju många andra uppgifter också vid sidan om.
Ja, så är det. Mm.
Jag tänker att det kunde se annorlunda ut om vi hade anställda pastorer.
Ja, det tror jag.
Men ändå så kan jag ju nog konstatera att undervisningen så har gett en grund för min tro. En tro som frälsar.
Mm. Men jag kan sakna lite att vi inte har blivit uppmanade så mycket att fördjupa vår egen relation med Jesus. Och att,
på egen hand?
Ja, att vi har hört på predikningarna i bönhuset och sen har vi rapat och gått hem. Och varit ganska nöjda så.
Jo, vi uppmanades inte så mycket att själv liksom fördjupa oss i bibelläsning. Och det har ju också ändrat mycket under resan.
Ja, vi nöjde oss med ganska lite på ett sätt. Och inte hade vi bibelstudium på samma sätt som vi har idag.
Det kunde ju däremot i vissa kretsar anses väldigt farligt.
Att man skulle börja ifrågasätta då.
Mm. Ja. Grejen är ju att vi gjorde ju det i alla fall. Ifrågasatte.
Och det måste man.
Tvivlade.
Mm.
Funderade. Det är så bra. En förkunnare som jag lyssnade på en gång så sa så här att det finns folk som säger att de ska lämna kyrkan. Och då frågar han då att varför då? Jo, för att de tycker inte att de får någon andlig mat längre.
Hmm.
Och då säger han att ja, men har ni inte lärt er koka maten själv? Ni har ju kokboken. Och hänvisar då till Bibeln, att läsa Bibeln själv och ta reda på. Och där tänker jag att det kanske finns perioder där det är viktigare att du är med och bygger upp och ger. Än att du tänker att du går dit för att nödvändigtvis få. Att du helt enkelt bara är en som dyker upp. Som är trogen ditt sammanhang. Ja.
Och det är så viktigt för det uppväxande släktet också. Att vi är trogen.
Mm. Men Maria, om vi skulle ta en sån här framtidsvision.
Ja.
På den lästadianska väckelserörelsen.
Ja, vad önskar du dig? Vad har du för visioner nu?
Jo, Jag har nog lite visioner.
Ja. Nu ska jag ta fram papper och penna. Isabellas du. Visioner.
Och lämna till styrelsen.
Ja.
Jag har en önskan om att den lästadianska väckelserörelsen ska vara öppen. Det är den ju redan. Men vi kan ännu bli bättre på att ta bort våra fasader inför varandra. En församling som uppmuntrar och också använder medlemmarnas gåvor. Det finns så många gåvor som vi på något vis har missat inom vår väckelse. Mm. Och där är vi ju också långt på väg. Tänk er förbönen och just med musiken som vi sa. Och just som jag sa med förbönen att den får en viktigare roll. Vi har ju förbön faktiskt nog. Vi erbjuder ju förbön på många av våra friare samlingar. Som kvinnokvällar och
ungdomssamlingar.
Och så. Så det är ju jättebra. Sen tänker jag att en församling som har lyckats, om man kan prata i termer av att lyckas.
Ja, men vi gör ett undantag.
Undantag. Det är en församling dit du kan komma när du är som mest brusten och sönder. Och kunna lita på att det finns människor som tar emot dig, som ber för dig. Och jag vet att många känner att det är så för dem redan. Men så har det inte varit för mig. Det håller på att bli en sån gemenskap. Och det är jag tacksam för. Vad har du för visioner, Maria?
Oj, jag tyckte dina visioner var så fina. Kan vi ändra att det är Marias, Isabellas och Marias visioner?
Jag kan vara generös.
Ja, men så tillägger jag att det också ska få vara en församling dit vi också kan ta till exempel muslimer.
Mm.
Ja. Där de får det rätta bemötande och
Där tänker jag också att det finns en del arbete kvar. Mm. Inom det området.
Och nämnde du själavård?
Nämnde inte själavård.
Nej. Jag tycker det är så viktigt att vi samtalar med varandra. Ja, men det här var ju bra visioner.
Mm. Som avslutning så kan jag ju säga att det viktiga är inte till vilken förening du hör. Eller till vilken församling du går. Utan det viktiga är att du följer Jesus. Som det kom i mitt Instagramflöde. Jesus sa det inte följ de kristna. Han sa det följ mig.
Mm.
Och vi tackar Herren för all välsignelse som vi har fått. Genom väckelsen. Och vi ber också att Herren ska fortsätta välsigna alla andra församlingar som finns i Jakobstad och omnejd.